En podcast från Aftonbladet.
In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others and some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is to tell the truth. That's the wrong information.
Varmt välkomna till Sillypodden. Vi är inne på den sista veckan av januarifönstret 2026. Och ja, Patrik Syk och även undertecknare har sagt det flera gånger under det här januarifönstret. Inte så mycket har hänt, men vi ska ju ha någonting att podda om ändå. Det finns ju lite rykten och annat att ta hand om. Makoto Asara heter jag, med mig inte någon Patrik Syk, inte någon Frida Fagerlund, men däremot en Pontus Wernbloom. Varmt välkommen till Sillypodden.
Ja, men tack ska du ha.
Hur känns det att vara här i den här kontexten och surra fotboll?
Nej, men det känns jävligt roligt. Jag håller inte riktigt med dig. Det kanske inte har hänt någonting just nu, men det är ju galet mycket rykten där ute och några dagar kvar på transferfönstret. Så det ska bli kul att snacka lite om det i dagens avsnitt.
Mm. Jag tänker vi hoppar rakt på saker och ting. Det har ju hänt en del sen vi spelade in senast. Bland annat har Tottenham kopplat samman med Andy Robertson till sommaren då, inte nu ska vi sägas, men att de är sugna på att plocka honom från Liverpool när hans kontrakt går ut. Och ja, varför inte, säger jag egentligen.
Säger du verkligen det? Eller du får ju stå för din åsikt såklart. Jag håller inte alls med det. Jag förstår inte vad man ska med en relativt då trött Andy Robertson till. Visst, meritlista, erfarenhet och så vidare, men det känns ju inte som det är det som Tottenham behöver i nuläget. Fyller väl även 32 här i år. Har Jed Spence. Ja, han skulle kunna vara en backup till honom. Men då hade jag nog hellre uppgraderat Jed Spence och springer runt där med sina jävla olika färger på skorna och med en svansföring som jag faktiskt kräks på. Så jag, helt ärligt, så ser jag inte vad de ska med Andy Robertson till. Man får också inte glömma, så här, visst, Andy Robertson har en fantastisk karriär. Jag ska absolut inte snacka ner. Den har ju varit otrolig för Liverpool i många år, men är ju en del av ett Liverpool också som har varit svinbra som lag. Så jag tror att Tottenham ska hålla sig borta från den här typen av spelare och istället fokusera på att få in riktig kvalitet som kan stärka upp och förbättra dem, ja, från och med sommar då.
Alltså om de gör en sommar där de bara tar Andy Robertson, då hade jag hållit med det. Men på något sätt känner jag väl att den vinnarskallen, inställningen, kravställningen han kommer medföra på liksom träningsplan och allt, att som ett komplement när du ändå har Udogi som ska vara första vänsterback när han är frisk, så ser jag ändå på något sätt värdet i att ta in en stark röst. Någon som vet hur det handlar, som kan sätta en kravbild och sätta någon form av kultur. För där tycker jag någonting som Tottenham på något sätt saknar. Så bra fotbollsspelare finns, men det är inte riktigt någon som på något sätt tar tag i taktpinnen och visar vägen i det där laget just nu. Ja, Dejan Kulusevski skulle kunna vara en sån, men han har ju dessvärre varit skadad hela tiden.
Ja, men jag tror fortfarande liksom inte att Tottenham är det laget som ska gå för Andy Robertson. Jag tror det finns betydligt fler lag i Premier League framförallt som skulle ha nytta av den typen av spelare lite längre ner i rangordningen, kanske inte tabellen, för Tottenham är ju sannolikt långt ner i den. Men, ja, men rent hierarkimässigt, något av bottengängen under mitten tror jag skulle må bra av honom. Lite som Kyle Walker i Burnley. Så, ja, men så hade jag kunnat se Andy Robertson fylla en funktion liksom något år, några år till i Premier League.
När vi ändå är inne på veteraner, vi kan väl börja med bara bocka av lite veteraner hit och dit till sommaren också. Det kommer ju bekräftat här nu att Casemiro inte fortsätter i United när hans kontrakt går ut. Förvånansvärt att de bara bekräftar det så tidigt, kan jag väl känna. Men alltså inte så oväntat ändå, väl?
Nej, inte med tanke på vad den kan tjäna. Sen har man gjort själv för lönen i år och framförallt här på slutet. Men det är klart att den lönen behöver man stryka från balansräkningen. Det där går inte, och med tanke på vad man har i pipelinen och sådär, så det är väl rätt så smart att gå vidare från honom som inte kommer ha sina bästa år framför sig.
Alltså för att vara mitt inne i sin liksom pensionsplan så tycker jag ju ändå som du sa att han har levererat eller lite från och till. Den här säsongen absolut, första säsongen han var där fenomenal, men i grund och botten det här var ju, han skulle ju säkra ekonomin, det var ju därför han gjorde den här flytten. Han hade ju inga ambitioner.
Jag gillar ändå att du säger säkra ekonomin som att han hade det dåligt ställt innan. Har ja, väl jaden på banken ungefär ändå från Real Madrid. Så jag tror att han ska klara av skattekraven borta i Brasilien och även nog kunna köpa sig ett sommarhus i Europa om man vill.
Alltså om du också så här på något sätt spelar i Spanien så ingår det väl att du har fifflat bort lite i skatt också. Och
ja, ja, du har ju minst en rättegång med 52 åtalspunkter på det för någon skattefiffel av något slag. Det har ju alla spelare i Real Madrid och Barcelona.
Han behövde finansiera alla de här jättedyra gamingstolarna som man höll på att visa upp på sociala medier hela tiden, Casemiro. Och alla de här familjesemestrarna. Han verkar vara en riktig familjeman, Casemiro. I alla fall om man ska tro så här Instagramflödet, vilket man kanske inte alls ska göra, men...
du går bara, det är väl alla vill jag bara säga på Instagram.
Men han känns att
till och med David Beckham är en jättefamiljeman, men det verkar som att det är lite stökigt där.
Jo, men vissa är ju mer ute på utflykter och resor med familjen, med barnen än andra i sociala medieflödet, om vi säger så. Och Casemiro, absolut, känns att han alltid är det. Du funderar på en ensam tränar. Han är alltid ute på någonting. Ja, nej, all respekt för vad den mannen har uträttat i fotbollskarriären. Och, ja, trots allt får man väl lyckad värvning för United. Vet jag inte, man kan säga att det ändå var med prislapp och allt. Men han har ju ändå varit bra och just nu är han ju ganska välbehövlig i det där laget. Så. Ja, de får avnjuta honom på Old Trafford den sista vår här då, får se vad den leder till för Uniteds del. Tror inte United kommer göra så mycket i det här vinterfönstret. Det finns andra klubbar som är desto mer aktiva. Chelsea, de är lite sugna på att göra lite allt möjligt. Förvånar det dig, Pontus?
Ja, det gör det väl.
Det gör det
på
ändå.
Ett sätt. Ja, alltså. Det är klart, med tanke på den truppen de har så borde de ju alltid sitta lugnt i båten. Men de har ju amerikanska ägare som har en viss typ av tanke när det kommer till hur man värvar spelare framförallt. Men det som gör att jag tror att de kanske kommer vara aktiva är väl att de har en ny tränare, Liam Brosinier.
Ja, fast det är ju också en ja-sägare.
Han vill sätta lite sin prägel på det här laget, även ifall det verkar rätt så svårt att få igenom hos ledningen. Men det verkar ju som att de... Back är väl framförallt det han vill få in. Och det kan man ju förstå. Det tror jag Maresco också hade velat. Men då lyssnade vi inte särskilt mycket på honom i slut.
Hela anledningen till att han anställde Liam Rosinier är väl att han är en ja-sägare som bara accepterar det han får serverat. Och tar hand om
men vet
det.
Vi verkligen att han är det då? Visst, han har varit i Strasbourg här under samma flagg. Men jag vet inte. Någonstans så tröttnar ju de här tränarna också. Maresca var väl också det från början.
Exakt,
tills han växte in och...
Plötsligt hade han ambitioner och ja, förr eller senare. Men här och nu så tänker jag att Rosinier ändå inställt på att köra på det där 6,5-årskontraktet han har fått. Ja, nej, det, vi kan ta lite. Då, han har ju faktiskt fått en back nu, i alla fall. För Chelsea valde ju här att kalla hem Aaron Anselmino från Borussia Dortmund, den unge argentinaren som de värvade in, lånade tillbaka till Boca Juniors, därefter har han haft skadeproblem och allt möjligt och sen då varit på lån i Dortmund och på Ruhrområdet här under hösten och ändå gått ganska bra och fått förtroende. Och det var ju ganska hjärtkrossande bilder när man såg Anselmino säga farväl till Dortmund-lagkamraterna, för han var ju i tårar. Han var nog inte så sugen på att lämna Tyskland. I det här läget.
Nej, och det kan man ju verkligen förstå. Jag har ju spelat de flesta matcherna här när jag liksom står och bläddrar. Jag har fått väldigt mycket spel till det i Dortmund. Det är klart att dels då så har han ju hyfsat fräscht kommit dit. Och för det andra då, komma till ett Chelsea, absolut, där han vet om att den här speltiden kommer han ju inte få där. Och det kommer ju någonstans att hämma hans utveckling. Så det är klart att han blir ledsen för det. Sen kommer han säkert att få ett par minuter i Chelsea också, men inte i närheten av det han hade fått i Dortmund, det tror jag inte.
Han kommer framförallt också byta ut Nico Schlotterbeck mot att spela med Benoit Badiachil och Tosin Adarbiojo istället.
Ja, det är inte riktigt samma kvalitet på de gubbarna, det kan vi väl lugnt säga. Sen är det klart att byts ut mot en Fofana och sådär, så är det väl i alla fall samma ballpark.
Ja, närmare, borde vara det i alla fall. Ja, så den har de ju löst. De ska väl också lite sugna om mittfältet. Nu är det väl mest Aston Villa det pratas om kring Douglas Lewis, som är någon sorts konstant i de senaste fönstren. Ryktas mer eller mindre konstant bort. Verkar inte liksom passa riktigt någonstans. Mittfältsversion av Randal Kolo Muani får man väl säga, som ryckas tillbaka till Juventus nu. Han ska runt några varv. Det finns noll fantasi. Det börjar bli liksom så här som Hollywood-filmskaparna, att bara göra massa sequels på allting och prequels och inte hitta en ny idé. Randal Kolo Muani, att gå för honom som anfallsvärvning för Juventus, är ju exakt samma skrot och korn. Och såklart samma sak för Aston Villa, som vill ha tillbaka Douglas Lewis en vända till.
Ja. Samtidigt, det var ju där han var bra, framförallt sen var det, innan han gick till Juventus. Han hade en mindre lyckad sejour i Forest också. Mm. Men det är klart, det har runnit en del vatten under de brasilianska broarna sen han var bra senast. Så jag vet inte om det bara är för bredden eller vad det är. Vad det är tänkt för i Aston Villa. Samtidigt då kanske få liv i hans karriär igen. Ingen aning.
Alltså mittfältsbredd kan man absolut argumentera för att de skulle behöva. Så att på så vis så förstår man ju Villa. Det kan bli en ganska rejäl rokad av alla möjliga spelare här då. För vi nämnde ju Forrest, som då är på väg att kanske då släppa Douglas Lewis. Knappt om man minns vart Douglas Lewis spelar längre, så mycket som han har flyttat runt. Är han i Forest nu eller tillbaka i Juventus? Nej, Juventus kanske ville värva honom igen. Hur var det nu igen? Man är helt bara lost. Och lite lika lost blir man på historien kring Jean-Philippe Mateta, som vill bort från Palace. Var snack om att han ville till Juventus, om vi slänger in dem i mixen igen. Nu ska ju enligt The Athletic och David Ornstein ska Nottingham Forest då ha lagt ett bud på Mateta på 35 miljoner pund. Jag älskar den toppklubbsvansföring som Forest brukar agera med i fönstret. De har liksom ingenting på pappret för att de egentligen ska kunna konkurrera om spelare som flyttar upp i hierarkin, men de dyker upp med ett bud på spelare i liksom klubbar som man borde anse vara liksom högre.
Fast samtidigt så har de ju cash på banken. Ja, cash på banken hos sin president Marinakis där, som är galen och som gillar att spendera och öppna upp plånboken. Så att de försöker att ta för sig här, det är väl en no-brainer för dem, tycker jag. Tycker väl att Igor Jesus varit okej. Två mål i år, lite för lite. Nu gjorde han ett jävla fint mål senast. Mm. Chris Wood har varit skadad länge. Öste ju mål förra året, men ska ju fylla 35 i år. Så att man behöver ju kanske uppgradera på forwardsplatsen. Och Mateta hade ju varit en riktig sån kalasvärvning för Nottingham Forest, det tror jag. Och får han bara rätt lön där, så tror jag absolut att han kan tänka sig att gå dit.
Ja, nej, det är förvånande med tanke på att det pratades om United och allt möjligt i somras för Mateta, och att det skulle vara liksom svårlöst för de flesta att ett halvår senare, där Mateta inte nödvändigtvis varit dålig på något sätt, så är det
nej,
snarare...
Nej, men precis som hela Pallas, det brinner ju där liksom. De håller ju på att ställa till det för sig riktigt ordentligt och börjar ju närma sig nedflyttningsstriden, och de har en tränare som inte vill vara där. Mateta vill flytta. Adam Wharton tar dumma röda kort, ja. Det är riktigt uppgivet där, så jag förstår att de kanske börjar se sig om, Palace-ledningen här, att tjäna så mycket pengar de bara kan på några av de här spelarna för att också få bort dem, med tanke på hur de har sett ut på senare tid.
Och det här glashuset håller just nu också på att om någon då ska sälja Mateta, vill jag plocka in Jörgen Strand Larsen som ersättare från Wolves.
Men också, han har ju hamnat lite bakom här. Nu vet jag inte vad den nigerianska anfallaren heter där i Wolves, men han tycker jag är rätt så dålig. Men jag förstår att man spelar med honom, för man vill ha den typen av spelare. En felvänd, duktig target player, men som inte gör några mål. Strand Larsen har ju inte öst in mål i år, men är ju i grunden en bra spelare. Ryktade sig fan till Newcastle för 700 miljoner i somras.
Varför tog de inte det? Är ju
det ångrar de idag, Wolf, ska jag säga, när det nästan är klart att man åker ut, även om man har en fin formkurva här. Men det tror jag kan vara en bra ersättare för Mateta faktiskt, av Palace. Få in en hungrig Strand Larsen som vill bevisa belackarna fel. Det tror jag hade varit riktigt bra för dem.
Kopplas ju även samman med Leeds, Jörgen Strand Larsen. Jag vet inte riktigt vad Leeds ska med honom till när Calvert-Lewin faktiskt sjukt nog levererar. Och de har en matcha och annat där bakom, men ja, vi får väl se vad... Det känns som att Strand Larsen kommer flytta på sig. Så mycket kan man väl säga. Arokodare, som du har gissat på vad den du tänkte på, han har de ju där, men de... Ja, varför inte casha på Strand Larsen när de har möjlighet att göra det här och nu, även om de inte kan få 70 miljoner pund för honom längre, så är det väl ändå läge att slå till att sälja när det finns intresse. Jag kommer hoppa ganska mycket mellan alla möjliga punkter och lag och spelare och så vidare. Så vi får se om ni hänger med där hemma, ni som lyssnar. Jag höll på att säga säg till annars, men det kan ni ju inte göra riktigt nu när vi spelar in i förhand. Cole Palmer vill jag prata om. Det flaggade vi lite för i Premier League-podden här igår. Att han kanske inte är så nöjd med tillvaron i London. Han är sugen på att flytta hem till sitt kära Manchester, om det så skulle vara i tillbaka till City där han fostrades, eller till det Manchester United som man höll på när han var liten. Det ska låtas för osagt, men han ska vara öppen för båda alternativen. Pontus, kan du tänka dig Palmer flytta tillbaka till Manchester, och i sånt fall vilken av klubbarna borde han flytta till?
Han borde gå till United. Jag tror dels att City inte vill ha tillbaka, de har rätt så välbeställt på de positionerna. Men framförallt då, för det verkar som att han har varit ett stort United-fan och fortfarande är. Framförallt i unga år. Men samtidigt så tror jag att det är rätt mycket det här nu. United har gått bra under Carrick. Har en jävla medvind. Palmer varit mycket skadad och ifrågasatt. Man ska inte glömma att han var helt fantastisk förra året. Har varit bra över lång tid. Har ju varit lite fanbäran i Chelsea. Så bara för att han har varit skadad och inte på planen och inte 100% och gjort det lite sämre i år, då jag tror verkligen inte på de här ryktena. Jag kan inte se att Chelsea släpper honom. För skulle man släppa honom och han får ordning på sina skador, jag menar, då är det ju en av världens bästa fotbollsspelare i mina ögon. Jag har sett de som försöker att få det till att kolla hans statistik. Han är ju bara mål på straffar och så vidare och så vidare. Det räcker att kolla på honom när han är i full form och han behandlar bollen och sådär. Så ser man att okej, det där är något alldeles extra. Och det är någonting som jag tror att Chelsea vill ha tillbaka och absolut inte kan tänka sig att göra sig om.
Nej, alltså han är ju en nyckelpjäs på alla sätt och vis för dem. Såg du hans logga han släppte här nu? Han har ju trademarkat sin målgest. Alltså jag måste ändå säga, man brukar alltid gnälla på ja, vad är det för PR-byrå de har hyrt in för att göra den här loggan och så vidare. Men tycker jag, som man ska hylla när man hyllar bör, tycker jag den är svinsnygg.
Ja, sen hoppas jag inte att han lägger fokuset där, utan snarare bara på ordning på kroppen. För att jag tycker att man ser vissa likheter med han och det som Reece James alltid har varit. Alla har ju vetat om att Reece James är helt fantastisk. Många har gett upp honom. Nu verkar det peppa peppa som att han har fått ordning på sina skadebekymmer. Och nu är han ju helt vansinnigt bra. Vilket alla visste om att han var, men liksom glömmer av där i de här skadebekymren när de hopar sig. Jag tror att det är lite samma med Palmer. Nu har inte han varit lika mycket skadad som Reece James var till en början. Men skadorna har ju liksom byggts upp på hög här. Får han bara bukt med dem, så är jag rätt så säker på att han kommer tillbaka till det han var. Då kommer vi inte ens prata om att han ska någon annanstans än att vara i Chelsea.
Nej, den flytten var man ju väldigt... Alltså höjde på ögonbrynen när Chelsea betalade de pengarna för honom. Men det har ju varit kanske de bäst investerade pengarna de har lagt av väldigt många miljarder de har spenderat. Och ja, nej, han måste de ju behålla. Sen känns det som att det där projektet är inte så individ av, vad ska man säga, beroende av individen. Så att om det skulle vara så att Palmer verkligen vill dra och de kan få pengar för honom, då ser inte jag det som omöjligt att han faktiskt säljs.
Nej, sen samtidigt, han är ju ändå lite som jag var inne på, det här fanbäran för dem. Jag kan ju tänka mig att en försäljning av honom, de gör väl kalkylen på det också. Han lär sälja en del tröjor, det är väl känslan. Lär ju vara den som säljer överlägset mest i det där laget, så jag tror att de borde tänka en och två gånger de kära amerikanerna innan de skeppar sin guldgåse.
Någon som är på väg bort, snarare från Manchester till London då, i motsatt riktning, det är den lille norrmannen Oscar Bobb. Fulham är på väg att köpa loss honom från City. Pep Guardiola har egentligen under över en vecka här nu pratat väldigt flytande om Oscar Bobb. Först där i samband med att City var i Bodø, så slog han fast att jag har ingen aning vad som händer med Bobb. Sen pratade han om bristen på liksom ytteralternativ, där han, jag vet inte riktigt, han verkar knappt ens räkna med Oscar Bobb. Och nu verkar Oscar Bobb vara på väg bort, och med tanke på att Semenyo kommit in där, så känns det som ganska bra för norrmannen att få en flytt.
Ja, den är ju given för honom. I det skedet han är av sin karriär har ju hamnat bakom ett gäng spelare, så att han behöver röra på sig, det förstår ju alla. Och City kommer nog få rätt så bra betalt. Fulham kan vara en rätt så bra adress för att kickstarta karriären igen för Oscar Bob. Kom över en rätt rolig tweet faktiskt om honom.
Berätta.
Fulham har ju gjort klart i somras med Kevin från Shakhtar för en rekordsumma. Gör man även klart med Bob nu då, då saknas bara Stewart för att man ska ha alla de tre mest profilerade minionerna som heter Bob, Kevin och Stewart. Det har ju någonting faktiskt, eller hur?
Ja, ja, det är ett måste. Då vet de vad de ska göra resten av det här fönstret.
Vad de måste göra.
Ja, det är ett krav. Det är lite som det här när United byggde mittfält och man satt och hoppades på att Wesley Sneijder skulle hitta dit för att de då skulle kunna ha liksom så här Pokémon-utvecklingsmittfält med Sneijder, Schneider, Lin och Schweinsteiger.
Ja, exakt.
Det är lite samma skrot och korn.
Jag hör dig.
Vad var det? City hade väl, de skulle ju värva till Leroy Fer, så de har haft Fer, Fernando och Fernandinho då också.
Du ser.
Ja,
det är sånt man kan uppskatta, det lilla.
Verkligen. Alltså i en sån här liksom cynisk och ekonomiskt styrd fotbollsvärld så är de här små ljusglimtarna fortfarande något som värmer. Så är det ju. Någonting som på tal om en cynisk fotbollsvärld så har Paris Saint-Germain presenterat värvningen av Dro Fernandes från FC Barcelona. Drogate är därmed över. Och ni som undrar vad Drogate är, och då var det ju att det är den här 18-åriga mittfältaren som ja, helt enkelt bestämt för att jag ska lämna klubben. Alla var i chock i Barcelona. Hansi Flick var ju genuint ledsen. Gick ut på en presskonferens och sa att jag vill inte ha ungdomar som inte verkligen brinner för att spela för Barcelona. Men drog väl lite PSG. PSG måna om att behålla någon form av god relation med Barcelona. Och heller inte sugna på att lägga ut 6 miljoner euro i utköpsklausul direkt. Av bokföringsskäl, förhandla fram det till 8 miljoner euro uppdelat då. Och har presenterat Rå här nu. Lite syrligt, Barcelona annonserade det här avskedet på deras B-lagskonto. För att visa att han inte att han alltid faktiskt spelar så mycket i A-laget. Jag tyckte jag hade någonting ändå.
Klart det var.
Vad känner du? Du som har en spelarkarriär bakom dig, Pondus, kan du förstå utifrån liksom Drås, hur han har resonerat det här?
Ja, men definitivt. Alltså, sen har jag liksom gått i taket för att absolut man kan tycka det ena och det andra och jag förstår att supportrarna är besvikna.
Mm.
Men det har ju också skrivit ett avtal med den här pojken någon gång där han har en klausul som är på, vad sa du, 5 miljoner? 6 miljoner euro?
Ja, 6 miljoner euro.
Då är det väl det han kostar att köpa loss. Att då blir chockad om någon köper loss honom, och det tycker jag är rätt så dåligt management av Barcelona som klubb i sådana fall. Om man nu tror så mycket på något sätt den till som de brukar göra till 2 miljarder igen ett A-lagskontrakt.
Det var väl det som var tanken och han inte ville skriva på det.
Ja, och då är det de som är sent ute och får väl någonstans försöka lära sig från det här så att det händer igen. Det har ju hänt flera andra klubbar. Liknande situationer och så står man där, han vill lämna, tänk Semenyo här nu, vi fick bara 65 miljoner euro. Ni har ju skrivit avtalet, då får ni ju punga upp ännu mer, alltså ligga lite i framkant, för det kan jag ju tycka att klubbarna i mångt och mycket är för dåliga på. De andra allra bästa tycker jag är jättebra där, så att det liksom inte går att få löst de här spelarna och ligger i framkant och kan se vem är det som ska bli bra och så vidare, för det är också en egenskap som man behöver ha som klubb.
Nu har ju Barcelona en annan ledning sen det jag ska referera till nu. Men man minns ju fortfarande när de missade Takefusa Kubo på att de hade bränt hans 18-årsdag med 10 dagar. Och Real Madrid plockade honom gratis från en japansk klubb. Resten är historia, eller på att säga, även om Take Kubo aldrig fick chansen i Real Madrid riktigt, så var det ju ändå speciellt. På tal om Real Madrid, tycker jag ändå värt att nämna Endrick. Vilken succé han gör.
Ja, verkligen. Jag vet inte om det säger mer om Ligue 1 än vad det säger om Endrick här nu. För att det man såg av honom i Real Madrid, det gjorde en besviken. Jag som följer dem rätt så nära blev, vad fan är det här, med tanke på vad han kom med för vitsord och så vidare, var ju alltid sämst på plan och det mest egoistiska jag sett i den här åldern, så att han gör det han gör nu
första
i Lyon,
mål i Champions League,
både kul för honom, Real Madrid och Kul även för oss som då har tvivlat på honom.
Alltså, jag minns fortfarande hans första mål i Champions League när han kunde ha passat åt vilket håll han vill och bara dundrar det här helt obeskrivliga.
Jag har bara så svårt att se att den spelar. Man har ju spelat med folk. Alltså, anfallare är ju alltid egoistiska. Det krävs ju för att ta sig till en viss nivå att vara den typen av spelare. Men att som ung spelare var så extremt egoistisk. Jag kan inte tänka mig att det möts på ett speciellt bra sätt i det där Real Madrid-omklädningsrummet. Jag kan inte se det när du har en Vinny och en Jude Bellingham som du borde ha passat till och så vidare. Herregud, vilken uppförsbacke han lär ha på träningen dagen efter.
Kan också på tal om egon i Real Madrid så var det ju med stor humor man beskådade Kylian Mbappés straff här i helgen. När Brahim Diaz har kommit tillbaka, Mbappé chippar straffen och säger till Brahim Diaz att
ja,
det här var för dig.
Han bara, varför har inte den frågan? Alltså, vänta här nu, han hånar ju honom. Alltså, han pissar ju på sin lagkamrat som har kommit hem i tårar liksom, och skjutit bort sitt land från afrikanska mästerskapstiteln. Det är helt otroligt att folk går på det att det ska vara en fin gest av Mbappé.
Det är väl ingen som har gått på
jag tycker att de har målats upp som att det där, det är liksom inga motfrågor som har ställts till honom. Hej, vad fan tänkte du liksom?
Ja, men det är en sån liksom power move att han gör det här i det här läget.
Verkligen! Och det känns som sådär, den hade inte han behövt göra med tanke på vilken position han är i. Hade Vinny missat en straff? Absolut, liksom att han ville visa vem som är herren på teppan, då hade jag nästan kunnat uppmuntra det, men just mot Brahim Diaz, stackaren som får hoppa in lite då, nej, den är svår att förstå.
Jag undrar vad Brahim kände där när Mbappé sa det också, att det här är för dig, liksom ville liksom stödja Brahim Diaz med att visa att jag kanske
det är så jävla märkligt.
Nej, det är otroligt roligt tycker jag. På tal om roliga forward så måste bara nämnas att tydligen ska Sevilla värva Neil Mopé.
En profil i alla fall. Jag vet inte hur han står sig i dagens fotboll. Många år sedan han var i Brighton.
Jag bryr mig inte hur han står sig.
Det är alltid en rolig spelare att se på.
Jag bryr mig fullkomligt noll om hur han står sig sportsligt. Jag vill bara ha honom i La Liga.
Det är en galning, så det är klart att det är ju en sån, det skänker ju en viss form av, ja men liksom det skapar ju någonting när han är ett lopp, han drar ju ögonen till sig, han är ju fullständigt galen, Carl.
Ja, bra, galna forward, så en personlig favorit är annars en tidigare ligaspelare också, Davison, har du koll på honom?
Nej, dålig koll på honom måste jag säga.
Tidigare i Vara Levante och annat, i Palmeiras senaste åren. Ja, det kan jag rekommendera till alla, bara sök på Davison och liksom så här compilation på hans roligaste ögonblick i Palmeiras, så kommer ni få fullskalig fotbollsunderhållning. Och det är en spelare jag konstant saknar i La Liga-kretsar. På gott och ont kan man väl lugnt säga. Vad kan man säga? Han är Richarlison på speed kan man väl säga. Förklara det enkelt.
Ja, det säger väl allt.
Ja, det är otroligt. Ja, fick han en shoutout också. På tal om Sevilla, Ramos verkar ju köpa dem nu. Blir ägare.
Frågan är, går han in som huvudägare eller så är det han själv, för oftast
han har väl folk med sig.
Vad är det? Ja, precis. Han är väl ansiktet utåt framförallt.
Ja. Han har väl lite
men det är väl klart, det har ju någonting.
Mm.
Nu är det ju många som köper klubbar hit och dit, framförallt amerikanska ägare, hockeyspelare, NFL-spelare, baseballspelare som åker in och köper fotboll, men de gör ju det av en annan anledning och det är att få avkastning. Jag tror väl ändå att även om Ramos någonstans har det bakhuvudet också, så vill man ju ändå tro att han vill Sevillas bästa. Han är ändå liksom den bästa spelaren någonsin att komma därifrån, kan jag tänka mig, utan att kunna deras historia för mycket, så tycker jag ju att Sergio Ramos är den bästa försvararen genom alla tider. Och det hade ju varit kul om han hade kunnat få ordning på den där klubben, för det är ju lite ändå en sovande jätte får man väl ändå säga.
Ja, de har ju haft ekonomiska bekymmer så det sjunger om det också. Det var väl, vet inte om det var inför den här eller det var inför förra säsongen tror jag, med La Ligas lönetak som hade gett dem en lönebudget som var typ lägre än Sirius. Det var helt bisarrt.
Ja,
bizarrt.
Du har ju själv, de behöver ha in cash till den klubben och framförallt behöver de nog ha lite kunskap och behöver ratta saker och ting, och kanske kan Ramos vara den som löser det.
Någon form av omsättning behöver de i alla fall på ett eller annat vis. Ja, har det väl gått lite bättre sportsligt den här säsongen än vad det har gjort under de senaste åren när de verkligen har haft fullskalig panik. Nu är de ju ändå faktiskt ganska bra, eller bra marginal, de har 3 poäng ner till strecket.
Det är ändå en historisk klubb med publikunderlag, supportrar och allt vad det innebär. Fan, man minns ju tillbaka när de hade de här goa gubbarna, Jesus Nava, Sergio Ramos, Canoté, Luis Fabiano.
Det är precis det, Luis Fabiano gäng. På tal om galna brasilianska forward.
Ja, ja, verkligen. Vad hade de med? De hade De Beast också. Julio Baptista gick väl från Real Madrid, eller till Real Madrid från Sevilla. Precis.
La Bestia.
Ja, underbart lag.
Ja, det var, ja, det fanns en tid, och sen alla Unai Emery år när de vann kupper och annat också.
Precis.
Ja, nej, de måste återhämta sig och konkurrera med Betis i stan där på allvar, så att Grand Derby kan bli något. Eller Grand Derby kommer ju alltid vara något speciellt, men ja, ni fattar vad jag menar. Vi kan konstatera också att Nani har snöllat på sig skorna igen. Han ska bli till Kazakstan och Aktobe. Vad hade krävt för att du ska snöra på dig skorna igen, Pontus?
Ja, åka till Kazakstan. Då hade du nog fått slänga upp jaden på bordet då, innan jag skulle göra det. Men nej, jag kan inte det av... är för skadad, så att jag önskar jag kunde slänga på mig skor och i alla fall spela Div 5 eller något sånt där, men det är inte möjligt.
Om vi leker med tanken att det inte är liksom en, vad heter det, ett hinder.
Ja.
Vad förbud hade krävs för att verkligen liksom proffsatsa igen?
Aj, fy fan, jag är så jävla klar med det. Det är så gött att sitta här bakom en mic istället och prata om skiten istället för att vara mitt i den och med all press och vad det innebär, så att nej, jag hade verkligen inte gjort det. Nej.
Du lider med Nani just nu.
Jag är inte sån Nani. Däremot så såg jag någon sån här, om det var någon sån här reel med honom när han spelade en sån här five-a-side-fotboll. Och det, han brann för det, kan jag säga. För han var ute och hånade någon stackare där när han gjorde mål och var i princip i slagsmål med den under hela matchen.
Nej, det är underbart att höra. Vi kan vara transparenta och säga att vi hade ju faktiskt ett körschema idag, även om vi har hoppat runt lite. Det är ganska friskt. Tänkte ändå, höll på att säga, kasta dig under bussen här, Pontus, med att bara be om nu. Nu kommer jag slänga upp lite lag. Du får bara nämna ett namn som du skulle se som en drömvärvning för den här klubben. Det kan vara i vinter, det kan vara i sommar. Du behöver inte motivera det, ja, om du inte vill. Så jag säger, börja med att säga Arsenal.
Uff. Ja, men jag har ju sett lite om Julio Alvarez, så det har varit mäktigt. Inte med svenska ögon mätt kanske, men vilken jävla värvning det hade varit för dem. Mm.
Liverpool.
Ja, där känner jag ju att en mittback hade verkligen behövt. Vem hade det kunnat vara?
Han kanske redan
då
flyttat den mittbacken. Han har redan flyttat den mittbacken som hade varit en drömvärvning för dem.
Ja, precis. Ja. Nej, men en mittback då, av hög kvalitet, kanske inte att ersätta Konaté, men att sätta en blowtorch i arslet på Van Dijk som har sett allt annat än bra ut i år.
Mm. Manchester United.
Ja, men någon form av innermittfältare. Jag hade kanske sett en Adam Wharton där, hade varit perfekt att ersätta Casemiro med efter säsong.
Chelsea.
Även om jag gillar Joao Pedro, och framförallt har jag fått fart på målskyttet här nu, så hade jag tagit in en nia där. Jag hade nog krigat om Julian Alvarez också.
Mm. Då har vi två Julian Alvarez.
Men honom då?
Du får säga samma. Du kan säga Julian Alvarez på allt.
Ja, men då ska de kriga om honom, tänker jag.
Ja. Manchester City.
Herregud, Manchester City. Vad är det de behöver? De behöver en högerback. Vad har vi för högerbackar i världen som är på den absoluta? Hakimi.
Mm.
Han kanske har tröttnat på Paris-livet där och väljer att, ja, men vi spelar i världens bästa liga.
Tottenham.
En ny tränare. till att börja med. Det är så sorgligt att se dansken där vid sidlinjen och går ut med fel kopp och grejer till matcherna. Ja, det är fruktansvärt. Om inte honom då, ja, vad skulle de behöva kriga om? Det är så svårt också att köpa inifrån Premier League med tanke på att det är så dyrt och att jag inte alltid är helt säker på att spelarna ens vill, men så här, den absoluta drömvärmningen hade ju varit att förstärka deras mittfält som jag ändå tycker är ibland lite för svagt.
Så Adam Wharton igen?
Nej, det är ju den typen av spelare. Man ska slå till med någon annan, vilket jag egentligen inte tror är särskilt realistiskt. Det skulle ju vara en Elliot Anderson.
Real Madrid.
Real är ju så jävla komplicerat, men där har du ju liksom en sexa också. Även om jag gillar Adam Wharton så gillar jag ju inte när engelsmän spelar i Real Madrid.
Vet du precis vad du menar? Det är för lite för många.
Jag var stor supporter när jag var liten och David Beckham kom dit och förstörde den klubben fullständigt.
Tänk att de kunde fått Ronaldinho istället. Eller,
ja. Ja. Jo, men det var ju liksom det som var snacket. Valde David Beckham och såklart sålde en hel del tröjor och tjänade
det. Det där är ett sånt sliding doors moment. Om Barcelona hade fått Beckham, vad hade hänt med Leo Messi då?
Ja, verkligen. Där har du en sån grej som hade kunnat...
Förlåt att säga så här, att Messi har kunnat hålla så liksom... länge. Han såg
fast när spelare är så bra så kommer han fram ändå. Jag tror inte Messi hade påverkat. Däremot så kanske deras ekonomi hade påverkats ett par 10-20 år framöver om de hade tagit in Beckham. Nu tror jag inte att Ronaldinho sålde få tröjor eller hade dålig impact på dem heller ekonomiskt. Nej. Men det är klart att en Beckham hade nog slagit högre just på den fronten.
Har några klubbar till här. Sexa då, Toni Kroos tar jag som svar där då.
det är bra, får han att snöra på sig skorna igen.
Ja, det kan han behöva. Barcelona.
Barcelona. Ja, där, man vill ju säga en nya i och med att Lewandowski har börjat komma till åren, men jag tycker liksom att de andra supportcasten där sköter det där så jävla bra. De hittar alltid någon som står för baljerna när Lewandowski inte gör det, men där har du också liksom Julian Alvarez brukar köpa spelare från Atletico Madrid.
Men det är så klart.
Vad skulle de kunna köpa annars, tänker jag. De är också i behov av en mittback. Skulle de kanske kunna ta typ någon sån här Upamecano eller något sånt där? Mm. Hade kunnat passa rätt bra in där, tänker jag.
Bayern München, på tal om Upamecano.
Det är så jävla väloljat nu så det är knappt som man hade velat göra någonting där. Jag vet inte, är Musiala ens tillbaka? Men är väl på väg tillbaka annars?
Nej, de har det ganska gott ställt. Som det
är. Ja, de har det jävligt gott ställt. Så att den lämnar man nog nästan. Alltså, Harry Kane försöker man väl förlänga med. Jag vet inte, han har väl inte förlängt än, va?
Nej, det har man inte gjort. Inte riktigt än i alla fall.
Nej, så att nej, förläng med Harry Kane då. Så mycket kan jag säga.
Vi kör också Milan.
Ja, går ju bra under Allegri, får man ju ändå säga. Men det är ju också behov av kvalitet. Precis som alla italienska lag egentligen, minus Inter och Napoli kanske. Men behöver ju uppa sitt lag. Men skulle väl kunna må bra av... Man gillar ju, vet, de här, att de tog in Fyllekrogen, en misslyckat West Ham-köp.
Klockren värvning.
Ja, men liksom det är ju det man gillar med dem här, att de försöker att köpa på rea de italienska lagen från England med spelare som har misslyckats där. Så jag tänker väl att de skulle kunna ta in någon, försöker tänka här lite nu, vad United och de här brukar ju vara ett bra ställe att gå till med misslyckade spelare och hitta dem där. Milan. Har du någon på uppstuds som du tänker på? Som hade kunnat
inte just, ja. Vad skulle det vara i sånt fall då? Det är, alltså såklart att alla kvalitetsspelare, så här, mittfältet har man faktiskt lyckats ändå få till med en på nytt född Modric och Rabiot där och så vidare. Men ja, och Selemakers har jag ju varit ganska tveksam till tidigare, men han har ju faktiskt, är ju perfekt klippt och skuren för Allegri som wingback där. Ja, möjligtvis då någon... Ja,
men jag tänker alltid så här, du vet, jag är en favoritspelare. Det är också sjukt att säga att han är en av mina favoritspelare. Men det är ju Lavia i Chelsea. Men han är ju trasig hela tiden. Så jag tänker att flytta honom, du vet, ner till Medelhavet. Lite varmare breddgrader och få ordning på musklerna som hela tiden går av. Så där har du en sån gubbe som jag tror att någon verkligen kan få lite utveckling på. Sen kommer... De kommer inte våga släppa honom med tanke på hans...
Men det här är drömvärmning. Det behöver inte vara så realistiskt. Alltså Hakimi till City är inte realistiskt där heller. Så
nej, att det kanske inte är. Men absolut. Lavia hade väl vilket italienskt lag som helst gått in i om han var frisk.
Kör du samma på Inter då?
Nej, men det behöver man väl kanske göra.
Ambitiös du är.
Nej, precis. Men inte, vad skulle man kunna få in där? Jag hade kunnat säga, nu har han ju varit skadad här. Jag vet inte riktigt hur det ser ut med honom. Men det är en spelare jag gillar. Han är ju bara, fyller ju bara 32 i år. Och är det någonstans det är ungt så är det ju Italien. Men Kovacic hade jag ju tillbaka kunnat se. Om han får ordning på hälsan han drog han va? Det fick jag aldrig ordning på. Men det är ju en sån spelare som jag verkligen kan se gå till Italien. Och ha 2-3 år till där. En spelare jag gillar väldigt mycket.
Känns väldigt typiskt också. Nu har väl inte en lite annan värvningsfilosofi än vad de hade när de tog alla de här Mkhitaryan och annat och Acerbi och fick liksom superutdelning på, men annars, Kovacic hade ju varit en solklar värvning för typ 2 år sedan för dem. Tillbaka då till Inter. Vi nöjer oss så och går på lite av lyssnarnas frågor som vi har innan vi rundar av och blir utkastade ur studion, för att det är smockat med folk som vill podda just den här tisdagen av någon anledning. Linus Norman skriver, det är ingen fråga utan uppmanande eller påpekande. Ni har ej tagit upp att Wout Faes har gått till Monaco. Ja, vad ska vi göra med den infon, höll jag på att säga. Men,
skönt för Leicester att slippa honom. Ja. Dåligt för Monaco att köpa honom, skulle jag säga.
Jag hoppas det lyfter för Wout i Monaco. Alla kan se vilken kvalitetsback som sen då finns där. Kevin Bader, vår tyske vän, undrar vilka era topp 3 värvningar i det här fönstret. Dzeko hittar väl in i era listor. Alltså, ja, jag är ju otroligt svag för din Dzeko, så att kanske inte topp 3, men han hittar ju in på en topplista, det gör han ju.
Jag är mest imponerad över att han spelar fortfarande på den nivån. Alltså,
otroligt intelligent. Man ändå ger honom. Jag otrolig fotbollshjärna är din Dzeko.
Ja, jag fyller ju 40 här i år.
Nej, kvalitetsspelare. Nej, men topp 1 bästa värvningen i det här fönstret för mig är utan tvekan Marco Jay. Alltså den är
behov, jag tycker han visar första matchen också. Ah. Herregud vilken pondus han har. Alltså gick ju in sömlöst där. Fick ju till och med kossan av att se bra ut.
Oliver Johansson undrar, tränare i Tottenham till nästa år, ett namn ni såklart måste bolla är ju Poch, eftersom allt mer framtår om huvudspåret. Men hade det funkat?
Jag vet inte. Jag tycker det är... Jag förstår ju liksom supportrarna drömmer om det med tanke på hur bra de var när han satt vid rodret senast då. Men jag vet inte. Det är länge sedan han visade upp någon form av kvalitet som tränare, tycker jag ändå. Tycker att åren därefter inte särskilt bra. När han lämnade Chelsea-historien var ju ett haveri. Det kanske inte bara var hans fel ska sägas med tanke på att Chelsea ju som de är. Och nej, jag tror väl inte att det är han som ska liksom få ordning på det här Tottenham, utan man måste sätta sin tränare. De har inte lyckats med det, de lyckades inte med det med Postecoglou, de lyckades definitivt inte med Frank, men någon gång kommer de göra det, och de har ändå förutsättningarna och underlaget för att bli en klubb som kanske inte tävlar om ligatiteln, men framförallt om Champions League-platserna.
Ni kommer väl att tro att jag är helt spritsprångande galen, men om de inte kan få typ Iraola, alltså Frank måste de ju plocka nu, det har blivit bara fel från början, det har blivit fel totalt sett. Jag är inte främmande för att ta in Postecoglou igen. Jag säger det.
Nej, det går ju, han kan ju inte sätta sin fot på det brittiska öarna igen. Alltså han, nej, det går.
Jag var inte helt
främst. Nej, men all in Iraola.
Ja, alltså om de får Iraola, liksom... självklart. Nu menar jag om de hamnar i ett läge de inte vet vad de ska göra och de är i krissituation.
Ja, det spelar ingen roll.
Alltså, nej, såklart det inte kommer hända. Såklart det inte kommer hända. Men det är kul att slänga ut det, i alla fall. Ja, med det sagt så har faktiskt vår tid runnit ifrån oss här. Blev lite rappare avsnitt än man kanske brukar bli, men ja, snart är det dags att stänga det här transferfönstret. Det är vi på måndag, då får vi sällskap av dig i studion också, Pontus.
Absolut, det blir skitkul.
Mycket trevligt, och vi ska väl länge och prata lite mer boll imorgon också, när Champions League-ligafasen ska avslutas. 18 matcher samtidigt ska vi ha koll på. Vi ska göra det så gott vi kan på kvällen här från Sportbladets studio, så häng med då. Med det sagt, det får vi göra om en silly poddformat, tycker jag.
Det tycker jag absolut att vi gör.
Underbart, och ja, alla lyssnare, ha det fortsatt trevligt, så hörs vi snart igen.
Ha det gött!
In the supermarket you have eggs, class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others, and some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information. Do you think I'm an idiot?
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.